Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Nu mina vänner, nu är det dags för framgångsdagarna, och det här har vi nu tredje året i rad, och det är tiotusentals personer som har gått på detta. Och det är så här, det här är de största inspirationsdagarna i Sverige, och det är helt gratis att delta på. Och det är alltså de absolut främsta experterna, exempelvis mental träning med ingen mindre än Lars-Erik Unestål. Vi har Christer Olsson, våra magiska favorit. Vi har David J.P. Phillips. Vi pratar om att hantera stress, vi pratar om att hantera sömn, Kristina Stjelli, John Axelsson, Kristin Kaspersen. Vi är också med legendarer som Kjell Enhager, retorikexperten Elaine Eksvärd, Magnus Helgesson, Annika L. Malmberg och många flera. Det är verkligen de absolut främsta experterna, och du kan vara med 1-3 november helt gratis. Så det är bara gå in nu, säkra upp din plats på framgångsakademin.se. Jag lägger länk här i bion. Så vi syns där, framgångsakademin.se. Gå in och säkra upp din plats i framgångsdagarna.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden with Alexander Perleros.
Det här avsnittet blev väldigt, väldigt härligt. Och jag kan säga så här, den positiviteten som hon har,
Det sätt hon tänker på, det sättet hon väljer att se på saker, det är nästan så att jag känner så här, ah, jag hade verkligen velat vara där också. Hon kommer från Bollnäs. Hon flyttade runt jättemycket när hon var liten. Det kändes väldigt vilset. Hon visste inte vad hon var. Hon hade lite svag självkänsla. Och sen så, nu har hon varit i Playboy Mansion. Hon blev vald och Hugh Hefner. Hon vann Playment of the Year. Hon har gjort jättebra aktieplaceringar. Hon har typ 7 ställen hon bor på. Hon har hängt liksom med Mike Tyson, Ben Affleck, Jack Nicholson. Hon har gjort jättemycket saker verkligen och varit på över 500 omslag. Alltså det är helt otroligt. Det här är ett jättespännande avsnitt när man får följa hennes liv, de sakerna hon har gjort, hur hon tänker. Och ja, jag diggar henne stenhårt. Det här är Victoria Silvstedt.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden.
Vi filmar. Tja, hej!
Victoria Silvstedt!
Yes, I'm back.
You're back on track.
Yes. Gud vad kul.
Är du starkare än ever, kan man säga det?
Ah,
är du
det på något mentalt sätt, är jag väl det i varje fall. Kroppsmässigt så...
Nej, men du har ju gansen.
I sommar har jag varit lite lat. Jag har varit med så här liksom beach party och simma lite. Men jag ska börja nu mer hård träning. Men mentalt är jag stark faktiskt.
Men du har ju ändå så här, du har ju ändå bra
definition.
Def tänkte jag säga också. Du har ju, man ser liksom ådrorna på armarna.
Det är mina yoga pilates positioner.
Okej, okay, kör du mycket yoga och pilates?
Ja, jag är mycket så här hemma workouts och core när jag reser mycket, då gör jag bara liksom, jag behöver bara ha ett golv så kör jag på mina
hunden
olika
och katten och fisken och kackelackan
och så sätter jag på MTV hemma med musikvideo och bara dansar och jag ser på, så det är bästa faktiskt.
Hur mycket tänker du på kost och sådär?
Jag börjar alltid bra på morgon så här, morgonvaknad, då ska jag ha min så här hot water med citron, detox och så tar jag lite celery juice och sen väntar jag och tar lite frukost. Men sen, by the end of the day, så går det ju liksom, man börjar bra så slutar man inte så bra. Men då har man i varje fall balansen liksom.
Jag har hört att celery juice, att det är otroligt bra för kroppen.
Ja, det detoxifierar hela levern. Så då har jag hellre celery juice på morgonen och alkohol på kvällen. så jag hittar min balans där.
Men det är ju bra att man ändå...
Det är bra för huden också, flush out.
Ja, jag har ju fått så här vitiligo, du vet när man tappar pigmentet.
Ja, det kan vara bra celery juice.
Och jag har sett att celery juice, att många skriver så här att man ska ha celery juice.
Prova det då.
Ja.
Och så är det mycket att göra, nu ska jag säga kostshow där. Men alltså, det är mycket bra också att göra så här, make sure your gut flora är bra. Liksom, ta mycket så här, enzymer och acidophilus. Det är så här bra bakterier för magen också.
Tar du några vitaminer och så eller?
Jag tar lite faktiskt. Men jag behöver inte dela upp allihopa. Nej. Men jag försöker mycket, speciellt under epidemin och så har jag väl boostat på med allt från zinc, D, C. Du vet så här, bara för att protekta. Och det har hjälpt faktiskt. Mycket ginger, everyday ginger.
Det är bra, det är bra.
Eller hur?
Jag älskar det.
Eller hur, varje dag.
Och så säger jag, men du, svinkul har det här. Jag läste en sak som jag bara så, wow, vilken jäkla grej. Och det var att du var medproducent till Dalai Lamas Scientist.
Ja, det var precis innan covid kom den ut. Filmfestivalen i Venice fick pris faktiskt. Så det var jättekul. Jag är en sån här person som är så inspirerad av Dalai Lama och hans filosofi. Hans just det här way of living liksom, och karma och what goes around comes around och liksom, så jag har alltid varit en stor fan. Och när jag fick erbjudande att vara med i det här via någon producent som jag känner från LA, då sa jag absolut liksom.
Alltså vilken grej.
Ja, så det är mer för att jag just brinner för hans filosofi just där. Det är nästan som min religion liksom. Det är, jag följer det är så himla enkelt liksom. What goes around comes around. Simple.
Men berätta lite grann, hur följer du liksom det buddhistiska sätt att tänka på, eller hur?
Det kanske, jag vet inte om det är buddhism, men det är väl mer bara vara ödmjuk och liksom ge ut det du vill ha tillbaka. Det är så himla enkelt. Jag tycker inte man behöver ha komplicerade religioner. Man behöver inte säga att kristen jude, alltså jag tycker det är så enkelt om man liksom förnuftigt bara säga okej, jag vill vara en bra människa, vara ödmjuk och behandla folk som du vill behandla tillbaka. Det är så himla enkelt. Och i världen tycker jag det är så komplicerat och det är power struggles och ser hur världen ser ut. Det är liksom så mess liksom. Tänk om alla hade haft samma liksom tänkspår. Would it be a beautiful place, eller hur?
Ja, och hur mycket mindre bråk och
krig. Det har blivit så mycket ego, me, power, me, myself and I. Och liksom.
Med all social media också har det blivit ännu värre.
Ännu värre.
Nu indoktrinerar man ju små barn ja, i att bli ännu mer ego.
Eller hur?
Och jaga likes, jaga kommentarer.
Och speciellt efter the lockdown och covid, nu är barnen helt koko. I'm sorry. De har ju blivit sitta hemma och bara kolla på en screen och följt vad som händer. Liksom. Och sen ska de ut i världen nu. Och liksom försöka interact med folk. Och det är liksom... Det har blivit som konstig värld faktiskt, tycker jag. Så man behåller de här values. Så det är ganska enkelt att bara liksom hålla sig ganska sane i den här crazy world också.
Jag satt igår med så här Kai Pollack.
Ja.
Och Kai Pollack är en så här... En föreläst person. En föreläst för 500 000 personer i Sverige. Skriver massa böcker och så där.
Ja.
Men då har han en sak som är så sjukt svår... Men jag tror att du skulle nog klara av den ganska enkelt. Men jag har faktiskt aldrig fixat den. Men det är alltså att man ska köra 21 dagar utan att klaga. Alltså man ska inte klaga på någonting alls. För att allt, alltså det man tänker, det påverkar.
Det blir som en energi.
Det blir energier, sen blir inflammationer i kroppen. Så sen kan bli cancer.
Tror jag, jag kanske inte är extrem, men jag tror att det hjälper. Absolut. Ska vi göra den challenge?
Ja, det måste vi göra. Men du känns ju så himla...
Jag klagar inte så mycket. Nej, jag är ganska positiv faktiskt.
Det känns mer att du väljer... Det bra man kan välja i livet än det dåliga.
Ja, men precis. Och jag känner att jag har ingen anledning att vara liksom deppad och klaga. För liksom, jag känner mig liksom... Gud, vilket liv jag har. Om jag ska börja klaga, what the fuck, liksom. Så jag har alltid varit... Varje steg jag tagit i mitt liv och vad jag än har gått igenom, jag har alltid sett på det positiva. Och liksom, jag tror det har hjälpt mig och gått framåt och någonting bra kommer tillbaka också, tror jag faktiskt. För om man sitter där och klagar hela tiden och liksom pessimist. Och det är klart ibland så snappar jag till och blir arg, men då tänker jag så här, nej, nu får jag ångra det där, nu kommer karma tillbaka. Om man har den tanken, då faktiskt, det blir faktiskt mer harmonisk liv, om man säger så.
Mm.
Men det är med åren man liksom, jag figured that out. Så jag känner mig mer harmony now liksom, när man blir lite äldre också. Take some time.
Ja, verkligen. Och sen sist när vi sågs för några år sedan så hade du också en hund som tyvärr har gått bort.
Felix,
Ja.
Han blev nästan 13 år och de här mopsarna, de blev inte så mycket längre. Men du vet, man blir så attached till hundar. Det blir som en familjemedlem. Du har också hund nu. Liten söt.
En chihuahua.
Homeless som du hittar på gatan.
Jag brukar kalla den spanska gathunden. Min kompis då hittar den på en Lidl-parkering i en gammal resväska. Och när det är jättelånga naglar och helt ovårdad och så liksom. Och sen så var jag där på lunch.
Undernärd och typ inte fått någon mat.
Nej. Och då så, nu under pandemin också, det var helt sjukt. Men då är det ju verkligen så att många har ju bara skaffat djur. Och sen har de ingen aning hur man tar hand om dem.
Och speciellt nu har de inte råd. För nu blir energipriserna så här. Nu är du bara slänger dem bort. Ja, slänger ut på gatan eller... Nu är det så mycket katter och hundar som är där on the streets liksom och stackar.
Jag läste din bok också som man kan beställa nu. Att resa sig upp och gå, som verkligen är en super liksom, intressant bok. Allt liksom från den här, alla de här flyttarna med Bollnäs. Och alla de här småstadsflyttarna överallt till att sen bara ha ett liv som är så här
insane.
Man bara läser det. När jag läste ett kapitel så bara oj, det var det där. Och sen kvällen efter hände det där. Och sen var det. Man bara oj. Själv har man ju sett Lotta Engberg liksom, och hälsa på Roger Pontare. Sen bara, men jag har sett, det där hände där och det hände det och det och så. Och man bara wow, okej. Det här är, det känns som ur en film. Vem vet, kanske blir film någon gång.
Realityfilm.
Men du var djurvän väldigt, väldigt tidigt.
Ja, väldigt tidigt. Ska alltid ta hand om såna här katter som sprang runt, och jag hade, vet inte hur många kaniner, de parade sig med 40 kaniner och fåglar. Alla, så fort jag hittade en liten råtta som var skadad skulle jag ta hem den och liksom nurture it back to life. Så jag har alltid varit sån här, ja, men jag har samma feeling med små barn. Jag vet inte, om man gillar så här djur så är man också så jättekänslig med små barn liksom. Så jag såhär, små barn och djur, det är någonting som jag bara smälter för. När man ser dem, om de mår illa eller plågas, jag blir såhär. Så jag känner mig som en mamma to those little animals.
Men med ett läge tog det här med en, var det en pungrotta eller?
Ja, men det var en ökenrotta. Alltså, och en, ja, jag hade, och så fick de springa lös ibland där nere i mitt lekrum. Och pappa var dammsugare. Så han hade dammsugat upp några ökenrottor som åkte in i dammsugaren. Alltså jag hade
åkte den in i dammsugaren?
Ja, han bara, han var dammsugaren. Han såg inte vad så mycket. Och de åkte in och drar jag upp med korgen och började leta. Alltså, var ju helt, alltså jag aldrig grinat så mycket. Nej, oh, jag har inte förlåtit min pappa att han dammsug upp en ökenrotta.
Aj, aj, aj. Oh,
kan du tänka? Oh.
Stackars den.
Ja, men...
Stackars den. Den måste må jättedåligt idag.
Ja, jag tror det. Shit alltså. Ja, men jag var fortfarande jättedjurvän, men nu har jag inte lika mycket tid att liksom vara med djur, men just uppväxten, den förfyllde min uppväxt kan man säga. Djuren.
Så här, var det något läge som din mamma kom in och sen hade du inte gömt ett par...
Katter var i garderoben till och med hemma i mitt rum. För de tyckte så synd. Det var ju så här katter som gick runt på gården och så här, och tänkte, men de måste ju vara i överländerna, stackars katter, måste ju vara någon hemlösa katt. Så jag började mata dem varje dag ute, så kom de varje dag. Och så tänkte jag, nej, men nu vill jag ha de här som mina katter. Så jag liksom gömde dem i garderoben. Så var jag iväg på skolan, så mamma hörde någon mjau, mjau, mjau. Och så gick jag, nej men gud, så hade jag öppnat en garderob, men var det katter där? Hade jag lagt in en liksom så här liten matskål och vattenskål och massa spån. Så fick de, ja men min mamma var galen på mina djursamlingar.
Men vilket fint hjärta du har.
Ja, egentligen så har jag det. For kids and for animals, I'm very sweet.
Ja. Och hur var det då att liksom flytta runt överallt? Hur har det liksom präglat dig? Har det blivit att du har blivit någon sån här...
Hippie, ja, jag känner att jag behöver inte vara på ett ställe för att hålla mig liksom, känna som ett hem, utan jag tror det också var mycket att just nu så bor jag på så många olika hem också. Så det känner jag liksom, jag känner mig hemma vart än jag är liksom.
Hade du, när jag var hos dig senast, jag för mig att jag var hemma hos dig i din...
Gästhus där ute.
I ditt gästhus, superfint hus alltså.
Ja, vid skärgården, så nice.
Nej, det var helt, helt magiskt.
Ah.
Då hade du, jag kommer inte ihåg hur många ställen du hade, men det var ett gäng alltså.
Det var ett gäng. Jag har faktiskt Monaco som min... officiell adress, och sen Miami, och så en i Boca Raton, New York, och så har min pojkvän hus på St. Barts, och så ibland spenderar jag tid i Genève, så jag har typ 7 olika dressings spread out med mina grejer liksom. Men det är väl Monaco och Miami, New York som mina typ 3 mest ställen som jag är på. Men ja, jag är lite så här hippie, glamorous hippie. Så jag känner mig alla bara, men vart vill du vara mest? Var gillar du mest? Men det beror på årstiden också liksom. Så jag känner mig liksom lycklig vart än jag är egentligen.
Vad gillar din pojkvän att vara någonstans då? Gillar han? Jag antar att han inte är svensk.
Han är från Genève, men han gillar Monaco och New York.
Han gillar så. Inte kylan i Sverige och vara...
Nej, jag gillar ju Sverige på sommaren, inte så mycket på vintern, så jag vet inte, det kan man ju förstå kanske.
Ja.
Jag fattar inte, jag vuxit upp mina 18 år uppe i Norrland liksom. How did I survive the winters liksom? Nej, jag vet inte.
Vid ett läge och också så, det här tyckte jag var intressant. Din pappa, han var ju så här att nej, men han ville ut ur det här ekorrhjulet.
Ja.
Sen så sa jag en sak så här, det är inget liv så här. Inte stan, jobba, hämta mat, handla mat. Det är ett enda ekorrhjul. Jag jobbar och sliter. Och sitter i bilen hela tiden. Och då bestämde de sig för att bli egenföretagare.
Mm. Ja.
Och då gick flytten till Bollnäs också.
Då blev flytten dit, han öppnade eget bolag, han hade till och med kontoret i samma hus. Och det tyckte jag var skönt, så jag fick ju ha mamma och pappa hemma hela tiden liksom. Och pappa fokuserade så mycket på mig och min syster och skjutsas på träning. Varje kväll efter skolan var vi på så här skidträning uppe i Bollebacken. Så han var så himla involverad i våran liksom uppväxt också. Han ville liksom verkligen att vi skulle lyckas också som whatever it was. Men just då var det skidåkning. Och så hade jag liksom hästar också på sommarna. Så han var väldigt så här involverad i våran uppväxt. Så det tycker jag var bra. Det var så skönt att ha mamma och pappa som var hemma liksom. Innan var de aldrig hemma. Så det blev som en trygg, otroligt trygg uppväxt. Så jag har fått den där tryggheten tror jag ut i resten av livet. Och sen klarade jag mig helt själv liksom. Så jag kände att de alltid var där och stödde mig. Även fast de inte var med mig physically.
Vad var den första tuffa, stora saken för dig?
Alltså redan då i tonåren så var det de här stora startupstävlingarna och hopptävlingar med hästar. Det var ju otroligt pressure redan då liksom. Och just det här upp 5 på morgonen och köra 3 timmar upp i till norran och tävla, gå i backen upp och gå. Du vet, det var ju ganska extrema uppbringning om man säger så för en tonårig tjej liksom, och göra det varje helg också. Det var liksom hård träning och mental träning och kämpa i kylan och liksom. Så det var väl det som var kanske tuffast just då. Men sen var det väl när jag kom ut till Paris första gången. När jag var 18. Och lämnade just Bollnäs. Jag åkte direkt från Bollnäs ut till Paris. Bodde helt själv. Jag hade en kontakt med min modellagentur liksom, men hade ingen kreditkort, ingen mobiltelefon. Det här var ju way back. Det var ju liksom, man hade ju ingenting. Så min mamma och pappa var väl lite så här, du kommer tillbaka, du åker en månad så kommer du tillbaka. Ja. Och bara drog iväg på plan. Jag fick väl några kronor med mig liksom. And that was it. Så jag fattar inte hur jag klarade mig liksom. Men jag gjorde det. Men just det, åka iväg liksom helt själv.
Du kunde inte språket.
Jag kunde inte ett språk. Jag hade precis fyllt 18 liksom, och komma till en storstad och hade en adress och ett telefonnummer liksom, och kämpa på. Men jag hade aldrig klarat av det om inte jag hade den här tuffa upbringing då. Och så tävlingsinstinkten och liksom kämpa och aldrig ge upp. Alltså det var många gånger jag var rädd och bara grina och ville hem liksom, för det var så hemskt. Men jag bara, nej, jag ska klara det. Det var mer att jag ville bevisa mig själv. Jag såg som en tävling liksom, tror jag. Mm. Men det var nog värsta. Det var just steget från Bollnäs till Paris. Jag visste inte att modellvärlden var så tuff och hemsk liksom.
Jag kan tänka mig det, alla
kastningar. Och just då, det var ju liksom ingen man kunde prata med. Det var ingen telefon, det var ingen mobil, det var ingen communication på det viset.
Du kunde inte logga in på Facebook och prata med några hur det känns
liksom. Nej, eller hur? För att gå på en payphone och sätta in någon coin och försöka ringa, det var så här. Ja. Men ändå så, back in the day, så fick man ju experience mer. Och ja, nu är det ju allt så här liksom. Så det var en helt annan stil då. Kanske var bättre än då, jag vet inte. Who knows?
När kände du som minst då? Alltså när du kom dit, nu var det så här, oj, nu kanske jag ska hem. Eller nu har jag varit på 3 castingar och de är så
elaka. Och de är så här, du är för blond, du är för musklig, du är för det. Alltså, och ibland bara, kom man in till en casting och bara, knappt öppna boken. Merci! Och så skickar de ut dem. Hade man kämpat typ 2 timmar att ta sig dit i tunnelbanan med sin adress. Med
det fanns ju ingen Google Maps på den tiden heller. Och du ska hitta några spanska konstiga.
Gick jag med sådana stora karta. Metro. Saint-Denis. Jag menar alltså, det var ju hell. Och så skulle man, det var enkelt. Så har man typ 10 casting till. Och var det typ, merci. De kollar inte ens på boken. De bara, inte ens barely bonjour liksom. Det var så, man gick in dit, man self esteem bara flasha ut, man bara, det var ju chockerande. Jag hade liksom inte provat på modellbranschen riktigt i Stockholm. Jag hade börjat på lite och jobba med Mika och så gjort lite modevis, men allting i Sverige var ju så lätt och så professionellt och så, folk är ju snälla. Så kom man dit, bara cold shower. Så det var nog den största chocken ändå.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vilket var det första jobbet där nere, där det liksom lossnade lite på det?
Jag började göra lite modevisningar. Sen gjorde jag några fotograferingar för så här, clothing companies och så här. Men det tog ju liksom någon, först jag var tvungen att ha nya testbilder, för de dög inte. Så när jag fått ihop boken, då började jag få lite mer castings och så här. Och det var också den tiden det var liksom inte var inne, var så här blond och lite curvy, man måste vara editorial och... så det var första jag skulle gå ner i vikt så det var inte kul, men så är den världen i varje fall, eller den var ändå, så det var jättetuff.
En sak som jag läste, jag satt och läste den här boken och sen bara bam, vad var det här för någonting? Och det var när du gick i nian. Och någonting som jag reagerar på, jag kan tänka mig att din pappa reagerar på det ännu mer. Ja. Du vann ett pris.
Ja.
Du kammade hem en tv till familjen.
Eller var min tv då? Familjen hade en tv. This is gonna be my tv liksom. Och det var ju, men det var ju så här spurred, det var lite kul. Jag gick på scen och det var... Den som vann tvn skulle fejka en orgasm. Så det var jag jätteduktig på att fejka. I'm a good actress, right? Och så kom jag hem en tv liksom. Så kom jag hem en tv. Då hade jag, det var en sån här liten med, du vet, antenna som man, du vet, ja, sån där tv. Just. Men då fick jag en tv på mitt rum. Så det var jättekul. Men pappa var så här, vad har du gjort? Ja, och när det kom ut liksom, det var lite pinsamt, men ja. Men jag fick min tv.
Ja, men det är väldigt, väldigt kul ändå. Alltså.
Ja.
Och sen bara så, den snackisen blir i stan och du bara står där.
Lilla
och...
Bollnäs liksom. Ja. Och jag liksom lite rebellious där. I början.
Men har det varit det, liksom, för du, ditt liv har ju verkligen varit totalt ifrån ett ekorrhjul.
Ja.
Har du varit verkligen det från, eller det känns ju som att det varit det från början, och sen har du bara fortsatt på det spåret i 110 fart bara hela vägen.
Det är ingenting som jag planerat direkt. Allt som jag har gjort i mitt liv, det har liksom, en grej har lett till en annan, och liksom vad som helst som har kommit till mig har jag liksom kört på och liksom gett allt, och liksom, även om det var det kanske inte någonting som jag planerat liksom. Så jag hade ju tänkt att jag skulle liksom åka skidor och åka till Olympics. Liksom. Det var ju min grej när jag var tonåring, trodde jag. Och sen hade jag den här olyckan, sen hamnade jag in på det här Fröken Sverige och Miss World och modellande. Det här var ju ingenting som jag hade planerat, men när jag väl kom in i det, då var det liksom, det här kändes rätt liksom, och nu vill jag köra på. Mm. Så det var ju ändå någonting som, när jag kände på det, det var okej, det här vill jag köra på. Så. Det var inte något planerat, men that's life.
Ja. Då kom du två i Fröken Sverige. Du var med i Miss World, åkte dit.
Mm. Och det var där jag fick upp ögonen och se liksom någonting annat än typ Bollnäs. Vad som fanns där ute. Så det var just efter där jag bestämde. Jag kommer inte stanna kvar i Sverige. Det kände jag redan då liksom. Jag känner att det finns så mycket mer exciting things ute i världen liksom.
Ja, jag måste fråga en sak. Det var ju så att när du var i Stockholm vid ett läge här för mig. Så var det så att du träffade Bon Jovis gitarrist.
Ja, Richie Sambora.
Ah. Richie Sambora. Och även sångare då. Och då träffades ni och han som... Nej, men han blev ju typ stort kär i dig direkt.
Eller han tyckte du var så sweet och innocent kanske. Typ, ja.
Det var på den tiden du var ung och oskuld.
Ja, och typ... Almost. I alla fall. Almost.
Almost. Nästan. Men sen så bara så fixa en flygbiljett till dig bara.
Precis.
Flyg iväg bara. Du och din polare bara kom över. Bara.
Ja.
Och då var, hur gammal var du då?
Det var väl, jag var 17 tror jag.
17.
Ja.
Hur är det då att komma från Bollnäs, komma till Stockholm, träffa en rockstar och sen bara så rätt vad det är så flyger du över till Amsterdam bara. Som en 17-åring.
Ja, och jag är en European Tour med dem i deras privatplan liksom.
Ja, men alltså,
Frankfurt, Stuttgart.
Det
Amsterdam.
Måste vara första gången du fick smaka på det här totala sjuka lyxlivet som jag då, 37 år gammal. Inte än. Ingen rockstar har bjudit över mig i deras privatplan och åka på deras European Tour.
Oh, shit.
Men det kommer kanske.
Återuppstår
Spice Girls. Då kanske
the reunion of Spice Girls, you're gonna be on it. Especially with those nails, eller hur? Naglarna.
Ja, verkligen.
Då är vi klar. Ja, men det var faktiskt lite så här...
Hur var det?
Ja, det var liksom en dream. Och jag sa, mamma, men du får inte åka iväg, du har ju skola. Ja, men jag åker bara över helgen, du vet. Jag lurar dem igen. Men då så tar jag med mig Linda, min bästa kompis. Och då frågar jag, hur de är. Okej, på jobbet, kan jag inte säga nej, men gud. Och föräldrarna bara, men du vet, de var jättenervös. Men så, mamma, då hade han skickat en sån här stor bukett innan och liksom skriva jättefin note. Då hade mamma sett det liksom. Och så hon pratade i telefon med honom. Jag take care of my dog. Du vet. Hon var ju lite nervös här, men ändå sa jag, men jag åker iväg bara över helgen. Bara till Amsterdam så kommer jag tillbaka, sa jag då. Lika där bara, men mamma, vi ska åka nu till Frankfurt, sen åker vi till Stor. Det blev ju en hel vecka då, på tour, European tour. Så jag lurade henne lite där. Men det var, alltså, kom ihåg när vi kom på KLM, hade de bokat in oss med första klass, eller business first. Och jag hade ju aldrig sett hur det såg ut för. I kabin satt vi där, servera champagne, liksom. De visste inte att vi bara... 17 år. Och vi bara, så det var ju verkligen som en film liksom. Jag kan inte fatta att liksom, här sitter jag på ett plan ner och ska liksom hänga med Bon Jovi. Så det var kanske då också det öppnas upp där lite what's out there in the world. Jag stannar inte kvar i Bollnäs liksom. Så det var lite crazy.
Var det något som du tyckte var så här märkligt eller blev så här konstigt under den här veckan?
Det enda var konstigt, han visste att jag var underage liksom. Och vi hade ju liksom, vi var inte så här in a relationship, men vi var mer som en friendly, satt och pratade och liksom kysstes. Men vi hade ju aldrig liksom sex, för han visste att jag var underage. Du vet hur Americans are. Han var väldigt respectful. Very.
Men
så det är ganska...
Alltså, för att
ja, men för Americans
där. För 15
ju. Ja, men i USA får man inte vara...
Ja, man får inte vara under...
A certain age, 18.
Ja, okej.
Så han var otroligt respektfull. Vi var med, vi satt och pratade och liksom hängde där and chilled och liksom efter konserten. Och sen under alla konserter fick vi stå typ backstage. Kan du tänka dig feelings? Du står där de performar och så ser man havet och hundratusentals av människor. Där sitter vi och hänger med på alla konserter liksom. Det var liksom unreal. Ja. Och enda han ville göra sen var liksom hänga out and talk och liksom lite bara gosas lite så. Bara... Men sen kände jag också efteråt att jag var lite... Det är inte någonting jag ska liksom... I don't want to like follow him or be his girlfriend. Jag kände liksom att I'm too young. Liksom. Det var inte min... Jag var ju fortfarande i high school liksom. Så det var... Men det var a crazy experience. Gud, ja. Det var verkligen dröm.
Men sen så är det... Du var i USA. Hur kom du in på... På Playboy?
Det var ingenting som jag hade planerat direkt. Det var inte så att jag satt och jag måste vara i Playboy, utan det var jag bodde fortfarande i Paris. Och så hade jag börjat, det var typ något år efter jag hade flyttat dit, hade jag börjat jobba på, och jag var på ett jobb i Palm Springs och fotade en kampanj för en tysk företag som heter Otto. Och då var det en annan amerikansk tjej på samma photoshoot. Så vi var tillsammans några dagar och fotade ihop den här kampanjen. Och hon hade precis varit med på Playboy, Jennifer Driver. Och hon bara, oh my god, you are perfect for Hugh Hefner. You are like the perfect type. Hon var också så lång, blond, typ. Och jag bara, nah, yeah, but I know. I don't know, like whatever. Oh, let me show him a photo of you. And, och då tänkte jag, då åkte jag tillbaka till Paris sen och tänkte aldrig nog mer på det. Och sen fick jag telefonsamtal från någon från Playboy Office. Ah, oh, we've seen some photos of you. We'd like to fly over for a test shoot. I was like, what? Jag bara, are you for... Då kom jag på, det måste vara Jennifer Driver som har kontaktat. Så det var så det började. Och då började med att jag flög dit. Jag sa inte till min mamma att jag skulle till LA för Playboy. Jag sa att jag ska bara iväg på ett annat jobb. För då hade jag börjat liksom flyga runt lite här och där och jobba. Så då åkte jag dit för testshoot, och sen that's the end of my story in Paris.
Typ. Och då hade du en kille också?
Då hade jag en pojkvän. Men jag var så ung och liksom, jag visste att det var liksom bara... Det kändes bra att ha någon medan jag var i Paris och inte var själv. Han var lite äldre än mig faktiskt. Och jag kände att like, Paris var temporary för mig. Jag kände att jag var inte så jättelycklig där, även fast jag hade börjat jobba. Så här, men det var liksom inte min grej. Så när jag kom till USA, bara, oh my god, America is my dream. Du vet, man kände liksom att this is my place. Liksom. Så jag åkte aldrig tillbaks. Det blev så här, oops, sorry, but... ja, men du vet, man är ung, hur man är. Man är liksom in another world.
Nej, men
men det var coolt.
Och sen var det där, ja. Och här, om det är någonting jag hade verkligen velat, då är det ju den här legendariska tiden i Playboy Mansion. För den tiden är ju någonstans förbi, och den tiden lär ju aldrig komma igen.
Nej. Det finns, det var just där längre. På mitten av 90-talet.
Berätta lite om den tiden.
Just den tiden jag var där, så var det ju faktiskt the peak of Playboy, kan man säga. Det var just när det var the 90s, det var de här stora. Alla ville vara på Playboy-omslag, like Cindy Crawford, och Anna Nicole Smith, Claudia Schiffer, det var ju Kim Basinger. Alla ville vara på Playboy. Det var liksom, I don't know, det blev kult på något vis. Det var så coolt. Och det var ju precis innan, just då det började, om alla de här mäns magasin också, Maxim, FHM och de där tidningarna kom, och GQ kom ju ut också efter det här. Men just alla parten som Hugh Hefner hade på sin Playboy Mansion varje lördag med alla så här Hollywood celebrities, det var det som gjorde det så himla coolt och kult, tycker jag också. Alla ville vara där, för det var vackra kvinnor överallt, och det var party, och det var verkligen också scene out of a movie liksom.
Var det olika delar där inne då, att det fanns VIP i VIPen, alltså alla som var där, det var ju så här.
Det var bara VIP typ hela party liksom. Alla som var inbjudna var redan typ VIP ungefär, kan man ju säga. All his friends och alla celebrities och alla snygga, även snygga celebrity actresses var ju där. Det var ju inte bara män liksom. Och just när jag var där så var han fortfarande gift, så han var ju inte så här. Man hade ju ingen liksom worries att han skulle komma och knacka på dörren på natten eller något sånt liksom. Jag bodde i ett gästhus, och jag hade min egen butler. Jag var liksom, det var ju full glamour all the way liksom. Jag kände mig liksom, I'm living at the Playboy Mansion. Jag har min egen butler liksom. Helt unreal.
Vad gjorde butlern då? Typ,
tvätta dina kläder? Och, ja, men everything. Fixa frukost, lunch, mat. Fixa när jag skulle iväg och fota, jag skulle hit och dit och så här. Så det var full on. Ja, det var verkligen som att bo in a dream world. Sen vet jag vad som hände efter, har jag läst nu mycket skriverier om de här flickvännerna som hade sen kommer ut och liksom säger att han var så hemsk och han var det, och han tvingade oss att ha sex och group sex. Och du vet inte, jag var inte där just den eran. Jag var där de där åren när det var, du vet, jätteprofessionellt, och han var gift, och det var liksom jag kommer ihåg bara Playboy på det, och han var super gentleman och professionell. Så nu har det kommit ut så mycket skandaler, alla de här ex-flickvännerna, de där det var tre tjejer som bodde med honom som säger hur hemsk han var, och han tvingade oss att ta droger och så. Jag har ingenting att liksom göra. Ja, just den tiden jag var där var det helt amazing. I timed it right. Nu är det liksom gone liksom,
men,
den där åren.
Men du måste väl ha testat droger?
Inte i LA. Jag var så här.
För att jag tänker att det känns ju som att det är den...
det var överallt.
Det är den kulturen nu också. Folk tar ju droger överallt.
Men det var droger överallt. Men jag såg det inte så här full on, men det gjorde ju alla säkert. Men just när jag var i LA, jag var så himla focused on my career. Work, work, work. Jag hade liksom lite kul, hade lite tequila shots här och där, men jag kom aldrig in på den där drogwaven, thank god. Sen började jag jobba som bara det. Jag var alltid ute och flög runt och reste och jobbade som en garning. Så jag vet många tjejer som hamnade i den där världen and they never got out. Så thank god for my upbringing. Jag var stark liksom.
Ja, och så hålla sig borta. Och det är verkligen något för ni.
Och så träffade jag Chris, min exman, ganska snabbt också. Han var så här athlete, sporty, healthy. Så jag tror han hjälpte mig att komma ifrån. Jag kunde ha gått den andra vägen liksom. Då hade jag aldrig gjort någon karriär, for sure not.
Var testade du drogen någonstans första gången?
Det var senare i Italien. Många, många år efter liksom. But then it's like, it's not for me. Jag är så här natural high. I'm a natural high. All I do is a tequila shot. Never tequila, I love tequila shots. If I really want a fun tequila, and I'm very happy.
Hur startade din så här filmkarriär?
Det startade TV började i LA efter jag hade blivit så här, fått så mycket press och uppståndelse just omkring mitt omslag för Playboy. Så var jag med mycket så här American talk shows, Conan O'Brien och alla de där late night talk shows. Sen började jag träffa så här producers och jag fick massa så här, we want to see Victoria Silvstedt for our role. Så det började liksom att de ringde in, we will have Victoria Silvstedt, the Playmate of the Year, for this role. Och så började vi ha, we're looking for a Swede. Perfect, let's take Victoria. Så det började liksom på det hållet. Så tack vare faktiskt uppståndelsen jag fick från, och the press from Playboy, så fick jag massa roller och olika tv-shower. Så det är klart jag fick gå på audition, men det var ju tack vare det. Så jag kind of hade det som en launching pad, ska jag säga. Och sen fick jag mycket så här stora kampanjjobb och jag vet inte hur många. Jag började tjäna ganska mycket pengar just efter Playboy. Då började jag rulla in. Så var därför jag var så glad för att fokuserad just på jobb. Och jag träffade min man då och got away from allt det här partylivet som var på Playboy också. Mycket.
Vad tänkte du då när du började liksom tjäna de här pengarna? Bara att du ska investera dem direkt eller du köpte lite bilar och sånt?
Jag spenderade allt. I början så var det så här, bara brände av så mycket jag kunde nästan. Men det var ju inte meningen. Men det var liksom, när man aldrig haft så där mycket pengar liksom. Och innan jag öppnade ett bankkonto, men det tog ett tag. Så jag fick aldrig, jag bara spenderade allt och gick ut, men... men
köpte du för saker? Berätta lite grann.
Nej, men jag köpte bara såhär
22-åring.
Nej, men jag hyrde typ en Jaguar ett år istället för att köpa den. Jag betalade typ hur mycket som helst per dag liksom, och betala en hyrbil. Jag hade inte tänkt att det är billigare att köpa en bil. Sen men jag bjöd min familj mycket också. Jag kommer ihåg att min mamma fyllde 50. Jag bjöd ner hela min familj, min systers pojkvän, ner till Hawaii 2 veckor första klass liksom. Så why not? Men det var ju kul. Och sen på allt möjligt, mycket resor och så här, men det var kul. Just de där första pengarna man tjänade, så var det liksom the kick. Men sen blev jag lite mer organiserad, tack vare min agent i New York från Elite Models. Hon sa, men nu måste du gå och träffa en financial accountant som kan hjälpa dig strukturera och liksom. Sen blev det lite mer ordning på min ekonomi, men i början gick det all out.
Vad har du tjänat mest pengar på?
Det är väl bara me, myself and I, mitt image liksom. Bara jag, modelljobb, appearance,
Har du gjort några smarta, bra
investeringar? Alltså mycket properties har jag tjänat pengar på. Forex trades. Just bara investerat i marknaden. Liksom. Speciellt sedan efter bankkraschen så tog jag hand om min ekonomi själv och började investera ganska smart och så mycket det också. Så nu använder jag mina pengar som jag har, att de växer ännu mer.
Mm. Har du på börsen eller är det att du kollar alltid på nya liksom,
alltså jag har sånt, eller? Mycket på, eller jag kanske ungefär 20% så investerar jag på börsen och så. Sen har jag fonder och så köper jag mycket bonds. Men mesta pengar har jag parkerat säkert. Så jag har mesta i dollar, så jag bara sätter det nu på time deposit. För nu i USA får man ju så mycket bra ränta på sina dollar också. Mm-hmm. Det, och sen har jag mycket properties. Så det hyr ut några properties. Så, jag försöker få in så mycket jag kan per månad. Liksom. Så det är någonting som jag håller på med dagligen och liksom planera. Okej, okay, what's next? Men det är någonting som jag får så här adrenalin.
Du verkar tycka att det är ganska, det är liksom det du tycker är roligt just nu.
Och nu är jag också partner med en ny fond som heter People som kommer ut snart, som folk kan investera i den här fonden och vi går och köper upp bolag innan de går IPO. Mm-hmm. Så då kommer man in i den ungefär 20% discount innan alla de här bolagen går IPO. Så det ska lanseras snart nu i Sverige.
Så då är du med på det som en partner?
En delägare och liksom hjälper och uppmanar folk om det, hur de kan komma med. Och så. Man behöver inte investera så mycket heller. Man kan investera minimum amount är typ 10 000 kronor. Så man kan vara med från start. Många olika startupbolag innan de går IPO. Mm.
Ja, men det är där som väldigt många vill åt. Så att komma åt på det sättet.
Precis.
Att när den läggs in på börsen, då brukar det ofta sticka. Liksom.
Precis. Och det här är en fond som vi tar inte lika mycket som bankerna. Liksom, fees och så det är bra att göra privat. Mm. So it's fun. I'm doing a little bit of everything.
Sen senast vi sågs så skedde ju en så här extremt så här jobbig grej för dig. 1 november 2019.
Mm.
Det var en väldigt jobbig dag.
Ja, när mamma blev påkörd av en bil.
Vad hände då för någonting?
Gud vad hemskt. Uff. Det var one of my worst days. Jag visste inte om hon var levande eller inte. Liksom. Jag fick bara de skickade en text. Jag var i New York. Och mamma var i Florida, Boca. Vi har ett ställe där, Boca Raton. Så fick jag en text av en granne, en kompis som skickade en bild. Att din mamma blev påkörd av en bil. Så ser man en bild med en massa ambulanser, fire trucks. Och han bara, och så tänkte paniken, mitt hjärta bara stannade. Jag försökte ringa pappa, svarade inte. Alltså innan jag hittade det sjukhus hon hade åkt på, liksom the emergency room. Jag hittade ingenting, jag försökte ringa alla andra grannar, ingen svarade. Alltså, jag höll på att dö. Jag tror, I might as well have died. Alltså, hade jag vetat att hon hade liksom försvunnit, hade jag liksom bara, this is it. Alltså, jag var helt förstörd. Jag bara rushed to the airport, get me a flight to Miami. Och innan jag hittade just sjukhuset där hon var, för pappa hade blivit rushed, hade glömt telefonen liksom. Och så fick jag tag på pappa till slut. När jag landade precis fick jag tag på honom.
Vilken
och då,
jobbig flygresa då?
Jag satt så här hela tiden. Jag kunde liksom inte... Det har aldrig varit. Det var den värsta upplevelsen jag varit på. Och sen fick jag reda på att hon var live. Att hon skulle gå in i en emergency operation. Och då var jag liksom... och blev nedsövd. Så jag visste inte om hon skulle vakna efter det också. Så kom jag precis till sjukhuset på kvällen. Och då hade hon precis vaknat upp. Men hon var ju så... Hon kom ju inte ihåg vad som hade hänt liksom. Hon var ju helt borta. Men sen blev hon kvar där i 2 veckor. Så det var så jobbigt. Varje dag var hälsa på henne på sjukhuset. Men det är så hemskt. Alltså det kunde ju vara... Uff! Ja. Men du vet man... Mamma liksom är så här nära med mig, så det var faktiskt den värsta känslan jag haft någon gång.
Jag förstår det.
Uff. Det vill jag inte prata om någon mer.
Är det någonting som du började tänka på efteråt eller värdera på ett annat sätt? Eller?
Nej, men jag har alltid varit så nära min mamma, men ändå så tänker man, jag blev så här mer får inte, jag blev så försiktig, du får inte ut och gå, utan hon var ute och powerwalkade. Det var en bil som inte stannade i ett stop sign och bara gasa på.
Helt sjukt ju.
Ja. Så jag menar, you're not safe nowhere. Jag bara, men du får, alltså jag blev så här, nej, nu får du inte ut och gå. Men det tog ju så himla tid innan hon rehabiliserade, innan hon kunde gå efter en så hip emergency place. Hon, hela hippen came out and broke the whole hip och innan hon kunde gå igen, och det var...
Hur mår hon idag då?
Ja, men hon går ju, men det, du vet, hon går ju inte lika som innan the hip replacement. Liksom. Det var ju en emergency operation, så det är alltid en sida som blir lite... Alltså, de kan ju inte tajma in exakt. Så ena hippen är väl lite så jobbigt. Hon brukar vara så här yogi och jag yoga, du vet. Nu kan hon ju inte... Hon kan ju knappt... Ja, kan ju gå liksom, tack och lov. Men man värderar saker, alltså det, man tänker efter någon sån där händer, men gud, vad är det som är livet liksom, varför, ja. Be nice to your parents, eller,
ja,
eller hur, man vet, eller dina närmsta i varje fall, man vet aldrig.
Är det någonting som du önskat, liksom, det känns ju som att du har haft ett väldigt roligt, spännande, intressant liv, men är det något du hade önskat att du visste tidigare som du hade fokuserat om på?
Alltså det är klart att jag har gjort mycket misstag, det har jag gjort. Men ändå så hade jag inte gjort de där misstagen, så lär man sig ju inte att liksom grow och gå vidare och växa liksom. Så det är självklart i LA, det var en del filmroller jag tog som jag kanske ångrar.
som vilken då?
Ja, jag kommer inte ihåg namnet, det var någon film, jag spelade mot Peter Weller i någon film. Det var en scen, det var ganska så här harsh och rough och liksom... Och tänkte, men gud, varför var jag med dem? Men det var någonting som jag vet, efteråt så ångrar jag liksom. Det är klart man gör choices. Ja, men, man är ung liksom, ja, men varför gjorde jag det där liksom? Det gjorde ju ingen nytta till mig, men ändå så... Ja, så tänkte jag, no more of that. Det var liksom några sådana där grejer och några jobb, kanske.
Vad hade du gett för tips till alla de som är unga som lyssnar på det här nu då? Och har som... När du var 21, då var ju du på Playboy till och med.
Ja, jag flyttade dit när jag var 21, 22. Ja.
21, 22, då var du där. Men, och liksom, vad har du för tankar till alla som är runt 20 nu och lyssnar på det här?
Oh my god, det är ganska annorlunda värld just nu tycker jag ändå. Men nu har vi social media och nu har vi liksom mer protection också, som kanske ung tjej åker ut i världen själv. Tack vare av media också och the Me Too movement och alla de här. Så jag tror nu... Så är det lite mer safe place just i det området. Men ändå så är det kanske en svårare värld att ta sig fram i. För att det är så mycket public allting och social media också. Mm. Det är så olyckligt, det är så en annan värld än när jag växte upp. Då var det liksom, if you made it och kom på alla omslag med tidningar och press, då you were a star. Nu är det liksom hur många followers, och det är så annorlunda en värld liksom just nu. Nu kan man ju bli känd och create your own liksom. Du kan vara din egen agent och göra din egen image. Du kan välja själv liksom. Så det är en helt annan grej.
Mm.
Så jag vet inte om det är for better or for worse. Det vet jag inte.
Nej.
Men aldrig ge upp. Jag är en sån här person som även om det är motgångar så... If there's a no, I always say go anyway. Typ, man får aldrig göra, man får kämpa lite här och liksom, men kämpa med och göra med ett förnuft och liksom, vad ska man säga, sälj inte din vulnerability, I don't know, hur säger man på svenska, att de inte och ge inte ut, vad ska man säga på svenska? Don't sell your soul kind of to ease. Liksom stå på det och vara stark och liksom, för det är så otroligt rätt att bli lurad även via Instagram och social media. Det finns så mycket luriga människor där ute.
Jag tänkte fråga dig en fråga. Om du skulle säga en person som du har träffat som du blev så här väldigt tyckte bara var svinkul att träffa, genom att du har träffat så många av många världens stora kändispersoner i världen. Alltså stora personer som har kreerat. Och sen en person som du är extremt imponerad av, som du har tagit med dig saker från. Så ett möte som du tyckte såhär, wow, det här var kul att jag fick möjlighet.
Alltså en person om det är en person. Nu har jag träffat så mycket människor från alla olika, från the entertainment, celebrities, actors, till presidenter. Jag har ju liksom träffat royalties, jag har träffat så otroligt många människor, om jag har lärt mig någonting.
Vilka presidenter har du träffat?
Jag har träffat Bill Clinton. Det har jag gjort på en charity gala. Det var ganska coolt i och för sig. Sen, men jag vet inte om det är de jag har lärt mig.
Du bodde med Melania.
Melania har jag bott med.
Donald Trumps förra. Ja, eller förra.
I've been living with the first lady of America. That's kind of cool. Men sen har jag varit i kontakt med Donald Trump innan, men det har jag inte direkt lärt mig så mycket av honom direkt. Det var mer bara, stay away.
Just det, var det han som skickade blommor till dig? Var det så? Jag minns
ja,
inte exakt.
Ja, han lite så, skickade kanske blommor, han var efter mig och skickade sin... Han har varit också på omslag av Playboy med massa tjejer. Då signerar han det och skickar det till mig. Ja, I also been on Playboy, I'm so cool. Kan du tänka, jag har ett omslag bild med Donald och massa tjejer runt och så signerar han det liksom. Jag kanske ska sälja det, jag kanske får mycket pengar för det. Omslag idag.
Verkligen.
Men det är väl mer att man träffar så otroligt mycket människor i den här världen och branschen från olika, så man lär sig lite av alla liksom. Jag kan inte säga att det är en så, who blew my mind liksom.
Ja, det är ingen som du har träffat som blivit extremt tagen av, bara wow.
Det här var lite starstruck menar du så?
Ja, det också.
Alltså när man var yngre, jag var typ 22 år, när man såg Jack Nicholson på Playboy Mansion, det var lite oh wow, liksom coolt.
Mike Tyson,
Ben Affleck, Leo, all the gang. Det var ju klart att man är ung, då blir man så här starstruck ganska lätt.
Ja, visst.
Och det kan man ju fortfarande bli. Jag var på ett bröllop nu i sommar och då var det surprise appearance performance med Lady Gaga och då var jag faktiskt lite starstruck.
Jaha, så att hon uppträdde på bröllopet.
Det var ganska coolt.
Alltså det är bra.
Det var en cool surprise. 2 timmar stod hon där och sjöng. Och
är
liksom,
det sant?
Vi var bara 200 pers runt scenen. Det var liksom...
Oh, Jesus.
Då var jag starstruck.
Det är bra uppstyrt.
Det
av,
var ganska bra.
Bröllopskoordinatorn.
Ja, eller hur? Så det var nog highlight of my summer. For sure. Det var nice.
Vad har du din bekantskapskrets? Vad är alla dina vänner nu? Är det mest USA? Eller är det liksom, vad är dina närmsta vänner?
Jag har här hemma och har jag några som fortfarande är mina vänner jättenära. Och sen i Monaco har jag ganska många tjejkompisar från all over. För Monaco är som en melting pot. Jag har några norska flickvänner, England, italienska, Russian, Ukrainian, Turkish, Brazilian, Mexicans. Alltså det är ganska nice melting pot i Monaco då. Alla liksom kommer från någonstans så det är ganska kul.
Det är väldigt litet där.
Ja.
Vad gillar man? För jag funderar att jag har aldrig varit där, men jag tänker så här.
Du kan åka igenom på 3 minuter. It's a village.
Vad gör man där? Alltså hur spenderar man tid där?
När jag är där så är det min recharge place. Det är så litet också. De har ju museum och art och det är så mycket så här tennisklubb och mycket för sport och så här. Så det är någonting som jag gillar. Det är väldigt så här aktiv. Men annars så mycket välgörenhetsgrejer och så. Men när jag är där så är jag recharge and prepare for the next trip. Typ. Det är liksom en liten base, men det är inte någon ställe som jag spenderar mest tid. Spendera några månader på somrarna och så. Men ändå så känner jag mig hemma där. För det är så, allting är så lätt och litet och säkert. Och det är liksom en liten bubble faktiskt. Bubble on the ocean. So it's nice.
Käkar du vegetariskt barn?
Nej, gud nej.
Nej.
Men
du käkar vegetariskt när du var liten i alla fall.
Men... Ja, när jag var liten. Ja, jag är inte sån här som äter rött kött direkt, men jag är inte en extra, jag äter kyckling och ibland om det finns inget annat än kött så äter jag. Jag är ingen sån här extremist, men jag föredrar väl the Mediterranean diet, så mycket fisk och grönsaker och så. Good wine.
Så är det. Hur ser planen ut framöver?
Planen är att promota min självbiografi, min bok, satsa på det här people och promota det. Sen blir det mycket USA i vinter.
Berätta lite om hur det har varit då och göra den här boken.
Den här boken började jag redan innan covid, hade vi precis börjat med där. Och sen har vi gjort mycket så här med mina ghostwriter, mycket Skype också. För vi har inte kunnat träffas här. Det var senaste året som var liksom, varenda gång jag var i Stockholm har vi träffats och liksom finslipade. Men det tog ju ganska lång tid för att få ihop den. Varför det var så här covid. Men sen har jag också haft en självbiografi ute i Frankrike innan, för 10 år sedan. Så då hade jag liksom redan gått igenom ganska mycket. Så det var nästan remind myself igen. Jag har den här franska boken också, så jag läste igenom det just to remind alla details. Liksom. Så jag tänkte, i Sverige är det kanske lika bra att göra en självbiografi som jag redan gjort i Frankrike. Då kan jag göra den i Sverige också. Mm. Så det var, ja. Kul minne att ha.
Vad var svårast då?
Med boken?
Ja.
Så
något kapitel som har varit, eller några grejer som du tyckte att lite knepigt att liksom,
ja, men det var just där i Paris. Det var så mycket som hände just i den där tiden. Och komma ihåg alla detaljer, exakt vad som hände för och vilken gata det var på. Det var så man försöker gå igenom så här, och liksom gå igenom minnen så här. Ibland var det jobbiga minnen som man kanske inte ville gå igenom, men måste gå igenom ändå. Man bara, du vet. Så det var nästan lite therapy också. Och få liksom ventilera, liksom städa ut sin garderob i och för sig.
Vad för saker är det som du har skippat att ta med, för att du vet att det blir stora nyheter och du kan inte outa det?
Nej, men alltså det är väl självklart man inte att man ger ut så mycket man kan, men ändå så vill man ju ha någonting för sig själv också som man mår bra. För liksom, jag vill inte ge 100% alla detaljer i alla situationer, för det blir så jobbigt. Då behöver jag ha typ 200 sidor till. Part 2.
Ja.
Och sen
är det fonden. Som ska dras igång.
Och Base of Sweden. Och så, så får vi se what's next.
Ja. Härligt, så himla, så sjukt spännande och extremt spännande.
Vad kul att du gillar boken då.
Ja, men jag tycker det var jättekul att läsa.
Vad bra.
Och jag gillar den här oräddheten som du har. Att man står upp för sig själv och att du så här kommer in i såna otroliga sammanhang och så här tuffa sammanhang också.
Mm.
Men du har den här bakgrunden inom elitträningen som någonstans liksom tar igenom som guidar dig.
Som en tråd som jag bara tar till ibland. That's my lifeline typ. Det är faktiskt, det har varit så.
Jag lägger in länk till din bok här.
Okay.
Och sen så kan jag också, finns det någon sida för fonden så kan jag lägga in det också om folk vill läsa mer om det.
Ja.
Och sen kan man följa dig på sociala medier och
yes. I'm here for you guys.
Men du, alltid trevligt att prata med dig.
Tack, Victoria. Snälla, vad kul. Nästa gång får du komma ner till Monaco, eller hur?
Ja, men verkligen. Det måste jag göra. Dit och köra lite yoga och spela lite
casino.
Ja, inte det, men paddel kanske. Om det finns.
Ja.
Den borde smälta upp någon paddelbana.
Ja, det finns närheten i varje fall.
Ja, härligt.
All right.
Stort tack, Victoria.
Tack snälla.
Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Alltså hon är så härlig. Jag blir nästan lite avundsjuk hur jag känner hur liksom lycklig hon är, hur glad hon är, hur positivt hon ser på saker. Och jag är så här övertygad att hon som person, oavsett vilket liv hon hade haft, så hade hon haft den inställningen. Nästan oavsett vad som skulle hända så skulle hon försöka välja det bra istället för det dåliga. Och det var så här, jag träffade henne för några år sedan och jag vet så här, den känslan. När hon kommer in, hon verkligen så här, lyser upp hela rummet med sin energi, med sin kärlek, med sin positivitet, med sitt leende, med sitt skratt. Alltså nej, hon är... Ja, man bara gillar henne och jag fattar verkligen att hon har lyckats så bra som hon har gjort. Jag fattar att hon får de möjligheterna som hon har, för att hon verkligen förtjänar dem. Hon har byggt upp ett sånt brutalt kontaktnät så att det är helt otroligt. Och är verkligen en person som är otroligt likeable och otroligt smart. Jag gillar henne jättemycket. Hoppas ni gillar det här avsnittet också med Victoria Silvstedt. Stort tack för att du lyssnar.
catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.